Förra gången så hade vi börjat att tala om synden. Vi hade sagt något om vad som menas med synd. Och vi hade också talat om syndens orsak. Och nu ska vi gå in på syndens följder. Syndens följd, det är skuld. Skuld emot Gud. Varje överträdelse av lagen hör oskiljaktigt samman med skuld. När vi säger att en människa är skyldig till den eller den synden, då är han inte bara skyldig egentligen till en sån här liten del av vad Gud kräver, utan han är i verkligheten skyldig till hela lagen. Han står med skuld inför hela lagen. Det där känner ni kanske till. Ni har läst Jakobs brevs andra kapitel och 10:e vers där det står: om någon håller hela lagen i övrigt men felar i ett, så är han skyldig till allt. Och ni kanske har undrat över hur det där håller ihop, hur det hänger ihop. Och då är det lätt att förstå det om man tänker på att alla Guds bud är egentligen en helhet. Allesammans är uttryck för Guds heliga vilja. De är en enhet. Och om man då bryter sig igenom denna enhet på en punkt, det gäller en del av lagen, så bryter man ju därmed igenom denna avspärrning som man kan likna lagen vid. Om ni tänker bilden av ett staket, man bryter sig igenom staketet, visserligen bara på en enda punkt just där, så har man ju likväl brutit sig igenom just Guds staket. Man har brutit mot hela avspärrningen, mot hela lagen. Om någon håller hela lagen i övrigt men felar i ett, så är han skyldig till allt. Han har alltså hamnat utanför lagens avspärrning eller råmärken. Och eftersom alla människor har gjort detta, alla har syndat, Romarbrevet 3:23, så står hela världen med skuld inför Gud, Romarbrevet 3:19. Nu talar vi ibland om små synder och stora synder. Men vi ska då komma ihåg att varje synd, hur liten den än kan tyckas för oss, den är ett brott emot Guds majestät. Och storleken i synden, eller rättare sagt storleken i den skuld som synden leder till, måste ju uppskattas eller mätas utifrån vem man har syndat emot. Inte alltså utifrån det vad vi bedömer och betraktar som stort eller litet, utan storleken i brottet avgörs av vem man har förbrutit sig emot. Och det är alltså Gud, den majestätiske, upphöjde, ende sanne guden. Och det betyder då att skulden blir stor. Skulden måste mätas utifrån den upphöjda ställning som Gud har. Den Gud mot vilken vi har syndat. Syndens följd är alltså skuld, och skuldens följd är straff. Skulden drar med sig straff, och i detta fall döden. Syndens lön är döden, Romarbrevet 6:23. Det vet vi också av Bibelns första kapitel: den dag du äter därav ska du döden dö. Och döden, den är trefaldig. Den är andlig, den är lekamlig, och den är evig. När Adam och Eva syndade, så dog de omedelbart, andligen. Och den andliga döden leder till lekamlig och evig död. Död, med detta menas skilsmässa, skilsmässa från Gud. Andlig död, det är skilsmässa från Guds andliga välsignelser. Eller det är själens skilsmässa från Gud. Och lekamlig död, det är skilsmässa från Guds lekamliga eller timliga välsignelser. Eller vi kan säga det är kroppens skilsmässa från själen. Så kan man också säga. Och evig död, det är skilsmässa från Guds eviga välsignelser. Eller man kan säga det är människans eviga skilsmässa från saligheten hos Gud. Vi går tillbaka först och säger något ytterligare om den andliga döden, som alltså är skilsmässa från Guds andliga välsignelser eller själens skilsmässa från Gud. Det ögonblick människan syndade, så skilde sig hennes hjärta eller hennes själ från Herren. Hon förlorade all sann fruktan. Hon förlorade kärlek till Gud. Hon förlorade förtröstan på Gud. Hon blev rädd för Gud, som ni minns. Hon flydde, försökte gömma sig undan Gud. Hon blev andligt död. Och det är nu alla människors situation av naturen. De är döda i överträdelser och synder. I Efesierbrevet 2, vers 1. De är döda för Gud, andligt döda. Fastän de kroppsligen lever, som Paulus säger i 1 Timoteus 5 och 6. Alla deras böjelser och lustar är nu riktade mot det jordiska, riktade till synd. Människans hjärtas uppsåt är ont alltifrån ungdomen, läser vi i Första Mosebok 8:21. Men genom tron på Kristus så uppväckes vi till ett nytt andligt liv. Efesierbrevet 2:5. Vi föddes på nytt till ett levande hopp, Första Petri 1:3. En ny människa föddes. Vi blir åter hans barn och arvingar till frälsningen. Den lekamliga döden betyder då inte evig skilsmässa från Gud i en evig död. Utan när den lekamliga döden kommer över en person som inte är andligen död, utan andligt lever, det som i Bibeln kallas för att hon har del i den första uppståndelsen. Hon har genom människosonens röst, genom evangelium, uppväckts till liv. Då så kommer inte någon andra död eller evig död över henne. Utan när hennes lekamliga kropp uppväckes på den yttersta dagen och förenas med själen, så ingår den människan i den eviga härligheten, kommer icke att kastas i den eviga brinnande sjön. Lekamlig död var alltså kroppens skilsmässa från själen, eller man kan också säga det är skilsmässa från Guds timliga välsignelser. Och den eviga döden, det är då människans eviga skilsmässa från saligheten hos Gud. Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är tillrädd åt djävulen och hans änglar. Matteus 25:41. Där ska det vara gråt och tandagnisslan. Matteus 25:30. Den här döden är fruktansvärd. Den är inte en tillintetgörelse, utan den är ett evigt straff. en pina, ett evigt strafflidande. Matteus 25, 46. Men Kristus har befriat oss från fruktan för döden. Hebreerbrevet 2, 15. Och i honom har vi evigt liv. Johannes 3, 16. Matteus 25, 34 och 46. Det här är ju det allra mest brännande för människan och det allra mest viktiga. Att icke behöva frukta döden, att ha evigt liv. Det var då något om syndens följder. Skulden och straffet, döden och dess trefaldiga natur. Nu kommer vi över till arvsynden. Arvsynden, där har man fått lära sig ganska märkliga ting i moderna läroböcker. Jag minns vad jag fick lära mig vid universitetet om den här saken, men det ska jag inte gå in på. Det var i alla fall sådant som icke alls överensstämmer med Bibelns vittnesbörd. Vad menas nu med arvsynden? Ja, vi vet att våra första föräldrar syndade och deras synd fick katastrofala följder för hela människosläktet. Inte bara för dem personligen utan också för alla deras avkomlingar. Också för dig och mig. Skulden för deras första synd, första överträdelse, den tillräknas också deras barn. Och fördärvet i deras natur, alltså i Adams och Evas natur, den överföres till alla deras avkomlingar genom den naturliga födelsen. Och med skulden benämner vi ibland, vi kallar det för syndaskulden. Man skulle kunna kalla det för den ärvda skulden. Och den fördärvliga natur som överförs till alla genom den naturliga födelsen brukar vi kalla för syndafördärvet. Vi skulle också kunna kalla det för det ärvda fördärvet. Och då ska vi först säga något ytterligare om syndaskulden eller den ärvda skulden. Adam själv var ansvarig för sin synd och han måste dö på grund av denna synd. Men den tillräknas ju inte bara honom utan också alla hans barn. Och än idag så dör människor på grund av Adams synd. Människor dör på grund av den synd som väldigt många inte tror på. Tror inte ens att Adam har kanske funnits. Tror inte på Bibelns första bok och dess tredje kapitel om syndafallet. Men det är på grund av just detta syndafall som de inte tror på som de måste dö. Paulus säger att genom en endas lydnad, nämligen Kristi, gjordes många rättfärdiga. Till Kristi lydnad tillräknades dem. Och genom en enda människas olydnad fick de många stå såsom syndare. Ty Adams olydnad tillräknades dem. Romarbrevet 5:19. Det som kom genom en endas fall ledde för alla människor till en fördömelse, dom. En dom till fördömelse. Romarbrevet 5:18. Paulus betonar i Romarbrevet 5 hur synden och dess skuld kom in i världen, in i mänskligheten. Adams synd dödade hela mänskligheten. Genom en enda människa har synden kommit in i världen och genom synden döden. Och så har döden kommit över alla människor eftersom de alla har syndat. Romarbrevet 5. Och 12. Men vi ska också komma ihåg att samma Gud som tillräknar oss Adams synd och fördömer oss för den synden, han har likaså tillräknat oss Kristi rättfärdighet och förklarar oss fria ifrån dödsdomen, förklarar oss oskyldiga eller rättfärdiga för Jesu Kristi skull. Romarbrevet 5, 18 och 19. Det var något om den ärvda skulden, eller syndaskulden. Och så det ärvda syndafördärvet. Genom sin synd så förlorade våra första föräldrar Guds avbild. Det vill säga att vara heliga och rättfärdiga. Att av sin natur ha kärlek till Gud, förtröstan till Gud. Att vilja hålla sig till Gud och kunna göra det. Genom synden blev de helt och hållet förstörda, fördärvade, syndiga i sin natur. Precis som barn ärver från sina föräldrar vissa drag och egenskaper. På samma sätt är det här. Alla människor har ärvt detta djupa andliga fördärv som vi kallar syndafördärvet. Och det är inte en synd som människor gör eller begår i sina liv, utan det är ett syndafördärv i deras natur som är medfött, som de har genom födelsen. I första Moseboks 5 kapitel och 3 vers läser vi att sedan Adam nu förlorat Guds avbild så födde han en son, och det står om denne son att han var honom, alltså Adam, lik hans avbild. Det vill säga samma syndafördärv som nu var hos pappan var hos sonen. Står inte att han var Guds avbild, utan var Adams avbild, var lik Adam. Det vill säga precis som Adam var, så blev nu hans barn. De saknade rättfärdighet, helighet och oskuld, precis som pappan och mamma. De var själviska, de sökte bara sitt eget bästa, egen njutning och egen ära. De var böjda till varje synd och brott, och de var också kapabla till det. Vi läser efter syndafallet hur barnen kommer att vara fulla av synd. Kain blev en mördare, och så berättas det om hur synden tar herravälde på ett så fruktansvärt sätt att hela jorden blir fördärvad och Gud beslutar att utrota människorna genom en syndaflod. Människorna gör ont, ty av naturen så är de onda. Och det är de alltjämt. Också de som blev räddade, de 8 personerna genom arken, och vars avkomlingar vi nu är, har precis samma sjukdom som Adam och Eva fick, och deras närmaste barn. I Augsburgska bekännelsens andra artikel kan vi läsa följande. Vidare var det lärt att efter Adams fall alla människor som avlas och föds på ett naturligt sätt blir födda med synd. Det vill säga, utan Guds fruktan, utan förtröstan till Gud och med en ond begärelse, och att samma sjukdom eller arvlyte, jag hade en gammal översättning framför mig, är sannerligen synd, som också nu fördömer och tillfogar alla dem en evig död som inte blir födda på nytt genom dopet och den helige ande. När vi nu har gett den här sammanfattningen om vad som är ärvd skuld och ärvd syndafördärv, så ska vi ge Bibelns bevis för det här. Vi kommer alltså till bibelbevis. Och då kan vi först nämna Johannes 3:6. Människan är kött, fött av kött. Det som är fött av kött är kött. Det vill säga, människan är ett syndigt barn av syndiga föräldrar. Och vi har det kända ordet i Saltaren 51:7. Se, i synd är jag född, och i synd har min moder avlat mig. Och Paulus framhåller Romarbrevet 7:18. I människans kött bor inte något gott. Av naturen, hos den naturliga oomvända människan, i köttet, finns inte någon sann fruktan för Gud. Ingen kärlek till Gud, ingen förtröstan på Gud, ingen villighet att tjäna Gud och göra gott mot sin nästa. Tvärtom är människans gamla Adam, eller gamla människa, full av begärelsers bedrägliga lockelser. Efesierbrevet 4:22. Alla slags lustar väcks hos henne, men de är bedrägliga, fördärvliga. De fördärvar, de leder inte rätt. Hennes hjärta är borta från Gud, fjärran från Gud och böjt till det onda. Första Mosebok 8:21. Människan har begärelser, eftersom hon i sin natur har orenhet, lusta, ond begärelse. Kolosserbrevet 3:5. Och sålunda älskar människan av naturen mera sig själv än Gud och sin nästa. Det finns en del dåraktiga människor som brukar säga så här när de läser upp budet: du ska älska din nästa så som dig själv. Här ser du, glöm inte bort detta, att du ska älska dig själv. Och när du gör det, då ska du försöka att älska din nästa likadant. Det behövs alltså inget påpekande om eller befallning till att älska sig själv. Den onda, oomvända människan har en sån natur att hon älskar sig själv. Hon avundas andra. Hon är självisk och självcentrerad. Och det gäller alla människor. Det gäller också den socialistiska människan. Den som tror att hon är så solidarisk och vill hjälpa och stödja andra. Hon är också självisk och självcentrerad. Hon är också, precis som alla andra människor, alla andra gamla oomvända människor, sådan att allt som hon planerar, allt som hon syftar till och gör, det måste på något sätt tjäna hennes egna personliga intressen eller tilltala hennes fåfänga. Hon är självisk, egoistisk eller klassegoistisk, vad man vill. I andliga ting så är denna människa, alltså den naturliga oomvända människan, förmörkad till förståndet, bortkommen från det liv som är av Gud. Efesierbrevet 4:18. Hon förstår inte. Hon kan inte värdera, uppskatta, urskilja det andliga. Det är för henne en dårskap. Hon kan inte fatta det. Första Korinthierbrevet 2:14. Det kötsliga sinnet, det är inte fritt eller neutralt. Hon har ingen fri vilja i andliga ting. Nej, det är vänt till vad köttet tillhör. Hon har djävulen till sin fader. Hon styres, rides av djävulen, som är denna världens förste och den avfälliga eller oomvända människans förste. Hon strider emot anden. Galaterbrevet 5:17. Hon är vän till det som köttet tillhör. Romarbrevet 8:5. Hon är av naturen en fiende till Gud. Romarbrevet 8:7, Kolosserbrevet 1:21. Hon är död i synden, Efesierbrevet 2:1. Hon har ingen kraft, ingen förmåga, inte den minsta gnista till förmåga att arbeta fram en andlig förnyelse. Det här förskräckliga ärvda fördärvet, som främst fördärvar själsförmögenheterna, eller har fördärvat själsförmögenheterna, det påverkar också kroppens lemmar. Det trälbinder, förslavar kroppens lemmar till syndens tjänst. Om detta skriver Paulus i Romarbrevet 6, 12 och 13, 7, 23 och 24. När vi nu har så kraftigt talat om detta elände, detta ärftliga fördärv, arvsynden, så ska vi ändå ha klart för oss att arvsynden utgör inte en del av själens väsen. Den själ som Gud har skapat. Utan Gud har skapat själen god. Inte heller är arvsynden någonting som har ett eget väsen, som är självexisterande. Det förhåller sig så här, att den syndafördärvet, detta djupa förskräckliga fördärv hos oss, det är den fördärvliga egenskap eller det fördärvliga tillstånd hos vår själ, i vår natur. Ett fördärv som har blivit en följd av syndafallet och som överförs till alla genom den naturliga födelsen. Syndafördärvet är alltså syndigheten i hela vår natur. Vi är inte längre sådana som Gud skapade oss i begynnelsen och som han vill att vi ska vara, utan vi har fått ett fördärv i vår natur. Och därför står vi under Guds vrede. Av naturen står vi under Guds vrede. Efesierbrevet 2:3. Den här frågan behandlas i Konkordieformens första artikel, och jag kan citera ett litet stycke ur Solida Declaratio. Arvsynden är inte själva människans natur, substans eller väsende, det vill säga själva människans kropp och själ, som ännu efter fallet är och förblir Guds verk och skapelser, utan arvsynden är något i själva människans natur, kropp och själ och alla hennes krafter, nämligen den mänskliga naturens förskräckliga, djupa och invärtes fördärv, vilket man med ord inte kan nogsamt beskriva. Så att människan nu är alldeles berövad den rättfärdighet i vilken hon i begynnelsen var skapad, och till det goda i andliga ting alldeles död, men däremot helt och hållet vänd till allt ont. Det är alltså något fruktansvärt, arvsynden, syndafördärvet. Det är inte bara en svaghet hos oss, en liten skada som kan bättras på genom vissa nådekrafter. Det är totalt fördärv, så att det finns inget liv före den nya födelsen, inget andligt liv, inga goda krafter i oss. Jag ska också komma ihåg att arvsynden är universell. Det är ingen som går fri, ingen enda. Alla som föds på naturligt sätt har den. Det vill säga, endast Jesus är syndfri. Han är icke född på naturligt sätt, utan på ett övernaturligt sätt, avlad av den helige ande och född av en jungfru. Jag ska också komma ihåg att arvsynden finns kvar hos oss hela livet. Eller är den romersk-katolska kyrkan någonting annat? Den lär att arvsynden utraderas genom dopet. Men så är det inte. Den finns kvar hos oss hela livet. Men genom tron på Kristus så är vi fria från dess skuld och dess straff. Men fördärvet självt, det är kvar. Och det fick Paulus erfara, som vi känner till av Romarbrevet 7, vers 14-25. Den omvände Paulus, den kristne store aposteln, som kände fördärvet hos sig. Vad jag vill, det gör jag inte. Och vad jag inte vill, det gör jag. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Detta synda fördärv i mig. Gud vare tack. Genom Jesus Kristus vår Herre. Ty genom Jesus Kristus så är vi fria från dess skuld och dess straff. Det är inte bara Paulus som får erfara det här, utan varje kristen får erfara att synda fördärvet är kvar. Genom tron så strävar ständigt de kristnas nya vilja, den nya människan hos dem, att undertrycka denna gamla människa, denna gamla Adam, att korsfästa, hålla tillbaka, bekämpa henne. Men i detta livet lyckas de aldrig helt att förstöra den gamla människan. Så hinner vi också säga något om verksynd. Nu har vi alltså talat om arvsynd. Vad menas med verksynd? Ja, verksynd innefattar